Hej allihop och välkomna till en direktsändning, ännu en episod av Champagne med Henrik. Jag har en superspännande gäst med mig här ikväll. Det kommer att bli champagne, det kommer att bli postmodernism, men framförallt kommer det att bli mycket champagne. Nu blir det champagne med Henrik. Nu sitter jag här och ska snart dricka champagne med David Eberhard. Jättekul att ha dig här.
Kul att vara här. Väldigt trevligt.
Man skulle väl kunna säga så här, du har ju en diger CV skulle man kunna säga. Och nu vet jag att den har uppdaterats lite grann sedan mina anteckningar. För att här har jag att du är psykiater men även överläkare. Nu är du verksamhetschef.
Det har jag varit i 10 år eller mer än så faktiskt. Det är nog fel på Wikipedia tror jag. Någon får väl uppdatera det. Nej, men jag är verksamhetschef på Maria Beroendeklinik på Södermalm i Stockholm. Mm. Sen årsskiftet, men jag jobbar för ett företag som heter Prima barn- och vuxenpsykiatri. Och där har jag jobbat de senaste 10 åren som verksamhetschef de senaste åren på olika ställen, men nu på Maria.
Och inte nog med det, du är ju då också författare som har skrivit flera böcker, du är krönikör och samhällsdebattör.
Ja, jag har kommit att bli det.
Ja. Det här programformatet som vi har fordrar champagne.
Jag fattar nästan det faktiskt.
Och här har vi ju flaskan. Du och jag var ju ute i Slottsparken för en liten stund sedan när det fortfarande var ljust ute och invigde min nya sabel.
Ja, det gjorde vi.
Vi hade trevligt, eller? Vad tyckte
du? Mycket trevligt. Jag var väldigt nervös inför det där.
Ja, vi träffade en ny liten kompis som låg och sov på en parkbänk som kom upp. En mycket trevlig ung man.
Ja, jag var mycket suspekt var han först, tyckte man. Men sen kom han och filmade och så här.
Airdroppade sin inspelning av oss till oss. Kan vi ta och titta på hur det gick till när David sabrerade champagne? Hej allihop och välkomna till veckans avsnitt av Champagne med Henrik. Jag står i en lite gråmullen park idag tillsammans med David Eberhard. Tjena.
Hej,
David!
Tjena.
Jättekul att ha dig här!
Superkul att vara här!
Vet du vad det är vi ska göra nu?
Ja, jag har ju kollat för det mycket så jag vet vad jag ska göra.
Du vet det?
Men jag vet inte hur det kommer gå.
Du har inte gjort det förut?
Aldrig någonsin.
Det är första gången?
Det är första gången.
Du vet, då har vi en sån här dubbelpremiär. För då är det din sabreringspremiär och det är dessutom premiär för den här nya
champagne med Henrik står det på den.
Här har du champagnen.
Ja, ja. Du får instruera mig hur jag ska göra.
En flaska Paul Roger. Så vad du ska göra nu då, om du tar och roterar den där så hittar du sömmen. Där har du sömmen. Liksom sabeln vila mot flaskan och sen så låter du den följa. Bara följa. Tänk på att det här är liksom franska dandies som hittar på det här. Så att det är mer flamboyans än råstyrka.
Okej.
Så vad säger du om det?
Ja, vi får se.
Okej, då lämnar jag scenen till dig nu, maestro. Tänk mer flamboyans.
Men jag kommer ju tappa den.
Kolla på mig. Om du håller liksom upp den lite grann så här.
Så.
Ja.
Okej.
Okay. Och sen så bara svep med svärdet. Svep.
Oh, det gick ju.
Herregud. Skolbok till exempel.
Det var bara svärdets förtjänst tror jag.
Nu sticker vi tillbaka till studion och sopar i oss den där tycker jag.
Ja, tycker jag.
Gör vi. Se oss då.
Ja.
Ja, det gick ju bra det där.
Ja. Ingen var mer förvånad än jag kan jag säga.
Alltså folk blir ofta överraskade.
Ja, det var ju väldigt mycket enklare än man tänkte sig att det skulle vara.
Ja, alltså jag vet inte. Och kan jag få kameran på mig här så om ni ser siluetten på den här. Det är en skolbokssabrering. Väldigt, väldigt, väldigt snyggt. Mm. Så nu tänkte jag ta och servera dig. Så,
tack
varsågod.
Så mycket. Tack.
Och då är det ju även så här, alltså nu outar jag ju det här för tittarna. Du är ju mitt i någon slags hälsotripp som du berättade för mig, som egentligen gjorde att du inte skulle dricka champagne först, men som du nu gör avsteg från.
Ja.
16 weeks of hell.
Ja, just det. Jag är med.
Kan vi skåla för 16 weeks of pleasure?
16 weeks of pleasure. Skål. Ja, ingen regel utan undantag.
Nej. Men vad är det för grej du håller på med nu?
Nej, men det var ju min fru som tyckte att jag skulle skaffa mig magrutor då, 50 plus.
Det var det som var...
Ja, det var hennes, så hon anmälde mig till det här. Och jag tyckte att det här var ju... Jag tänkte att det är ju så att man går 112 powerwalks på 112 dagar. Och det är inte så himla svårt, men en timme snabb. Då en powerwalk är ju väldigt snabbt. Alltså du ska gå en... Det är inte som att gå en vanlig promenad, utan du ska gå så fort att om du träffar någon som du känner, så ska de tänka, vad fan är det fel på den killen? Så fort ska du gå. Och så ska man göra det varje dag då i 112 dagar, sen ska man då göra 84 styrketräningspass under den tiden. Och sen så äter man en speciell kost. Nu är det ju så att jag rasade så mycket vikt, så de uppgraderade kaloriintaget väldigt mycket. Därför tänker jag att...
Vänta, stopp.
Ja, de som alltså, har det här 16 weeks of hell.
Så att du har coacher då? Liksom,
ja, jag har coacher som ja. Jag får ut det här, vilka exakta styrketräningsövningar jag ska göra. Och så, här,
ja,
och så följer de upp varje vecka. Då med
och de kanske tittar på det här nu. Då, ja. Du blir utslängd från hela...
Nej, det är absolut inte. Det har varit fantastiskt bra. Alltså, mitt syfte med att gå med på att göra det här var för att jag skulle kolla om jag blir piggare. Och det tycker jag verkligen att jag har blivit. Och det är ganska mycket enklare än vad jag hade förväntat mig. Det tar ju rätt mycket tid. Det tar ju sådär 2 timmar om dagen. Så det är mer tiden som är problemet.
Oh,
men annars är det faktiskt inte varit sådär otroligt besvärligt. Och maten man äter är helt okej.
Är det sådär low carb?
Ja, i grunden. Nu får jag extra kolhydrater då, eftersom annars rasar jag vikt. Men de
andra, det är jättemycket kolhydrater i champagne.
Ja, men det är just därför bara... som jag tänkte att det kan inte göra så himla mycket om jag dricker lite champagne idag.
Nej.
Men annars, egentligen får du inte göra det, för det är sabbat.
Är du generellt en hälsomedveten person?
Nej, inte sådär jättemycket. Men jag tänkte att det här, jag gillar ju att träna. Problemet om man, som jag, har 9 barn så hinner man ju inte riktigt träna. Och framförallt så är det ju så att det var det som var roligt. Med,
alltså det finns ju något skämt här att ha så många barn, du behöver ingen annan träning.
Nej, men någonting sånt. Ja. Men det intressanta var att normalt sett så är det ju så. Det var också, jag hade det lite i bakhuvudet när min fru föreslog det här, så tänkte jag att ja, men normalt sett om jag ska gå och träna och ha så mycket barn som jag har, så brukar ju hon säga så, om jag säger så här, älskling, nu ska jag gå och träna, då säger hon nej. Det ska du inte göra, för det har inte du tid med. Men det kan du inte säga nu.
Nej.
Så det är väldigt positivt tycker jag att jag får väldigt mycket träningstid.
Ja, vi snackade ju innan sådär om att har du 9. För mig hade det ju varit då som är bibliskt skolad oemotståndligt att försöka sikta på the full 12.
Ja.
Så att du kan bli som en abrahamitisk patriark, ja, helt enkelt, med 12 stammar.
Ja, jag får ta det med min fru. Jag tror inte hon är helt... Det skulle kunna gå.
Ja, precis. Remember where you heard it first. Helt enkelt.
Annars är det ju de flesta säger att nu när du ändå har 9 kan du inte satsa på ett fotbollslag.
Ja, men precis. Det är kanske en mer folklig
variant.
Har
ett fotbollslag kan jag lika gärna gå för full Abraham.
Jag tycker det. Men du, vi är inte bara här för att skoja om champagne och fertilitet, utan även för att jag är lite nyfiken på... Du är en produktiv man, du skriver ganska mycket och du har skrivit flera stycken böcker. Så jag tänkte, jag skulle vilja börja med att backtracka lite grann. Man skulle väl kunna säga så här, att du blev känd med en debattartikel som du skrev i Dagens Nyheter. Mm. Och det var 2005?
Ja, det stämmer. Det är nästan 15 år sedan.
Ja. Och den... Vad handlade den artikeln om?
Den handlade om, jag definierade något tillstånd jag kallar för nationellt paniksyndrom. Eller trygghetsnarkomani, om att ju säkrare vi får det, desto mer otrygga känner vi oss. Mm. Och så hade jag en massa exempel, både ren säkerhets, exempel med cykelhjälmar och så. Det har blivit väldigt mycket snack om cykelhjälmar. Jag tycker cykelhjälmen är ointressant. Men det är ett bra konkret exempel på...
Känner du till Hövding?
Ja, jag känner till Hövding. Ja, jag vet, ja. Alltså, jag har inget emot cykelhjälmar. Folk har ju fått för sig det att jag skulle vara så här otroligt negativt cykelhjälmar. Det är mer en illustration över att vi känner oss inte, och det ser man ju också i barnuppfostran som jag skrivit om senare, att vi känner oss ju inte direkt säkrare bara därför att omgivningen faktiskt blir säkrare och säkrare, utan det finns inbyggt i oss en slags osäkerhet och otrygghet som bara gör att det blir mindre och mindre farliga saker som vi uppgraderar till att bli farliga.
Du byggde ut det här sen till en bok,
just det,
eller hur? Som du kallade Trygghetsnarkomanernas land, som kom 2006.
2006 kom den, ja.
Ja. Och då skulle vi ställa en fråga på det. För att premissen här, som handlar om att ju mer institutionaliserad trygghet som finns, så blir det en process som på något sätt växer, att man vill täcka upp mer och mer med regleringar då för trygghet.
Och det är vad boken handlar om. Och det handlar om allt från arbetsrätt till trafiksäkerhet, till barnuppfostran, till livsmedelshantering. Alla de här frågorna går in i varandra. Och det...
Men jag vill ge ett eget exempel, så här en självupplevd grej. Jag var tillsammans med min hustru i Death Valley i USA för ett gäng år sedan. Och där fanns en hike man kunde gå. Det var ganska många människor som gick upp en trail högt upp inuti ett berg genom tunnlar för att komma ut till en utsiktspunkt. Mm. Jag kom ut på den här utsiktspunkten och det var ganska mycket folk där. Då var det, den slutade så här, med nästan så här 30 graders lutning, lös sand och små stenar liksom. Och jag noterade så att här är inget staket, det finns ingen säkerhetsordning här, och jag tror det stupade nog 10 meter ner på, efter den här precipice tog
säkert död.
Ja. Jag blev mycket, mycket bestört och orolig. Så hur kan de skriva om det här i en bok? Att man ska gå hit, det här är ju... Mm. Alltså, folk måste skada sig här hela tiden. Sedan tänkte jag, efter att jag då gått ner därifrån, att det här kan ju ha artikulerat en form av svenskhet som i princip förväntar sig att det ska vara en skylt som indikerar liksom var jag ska gå någonstans.
Ja. Vi är alla uppfostrade så, och det blir mer och mer.
Mm. Amerikanerna är ju noga med det där. När det är liksom private property, är du på nöjespark, så de är väldigt noggranna eftersom de kan bli stämda annars. Mm. Men om det gäller så här naturfenomen, så är det ju mer, ja, men vet du vad?
Naturen är som den är.
Vi hade en kompis när vi liksom tillbringade mycket tid i USA, som svarade på en fråga. Min hustru hade en gång så här: "Is it okay to swim in this lake?" Jag sa: "Yeah, you can swim in this lake. I mean, I wouldn't do it." Förstår du den skillnaden? Det är så här, så här, ja. Frågan är liksom inte, är det okej? På svenska betyder så här, är det hälsosamt och säkert i största allmänhet? Men en amerikan då som har liksom en större latitud i frihetspatoset kanske tänker att ja, men det är klart att du kan göra det. Alltså, du verkar lite knäpp i huvudet för att det är en jätteäcklig sjö.
Skitäcklig.
Förstår du vad jag menar?
Ja, helt. Ja, men det är ju i någon mening svensk. Sen har jag ju försökt vidga det här, för det finns ju aspekter av det jag kallar för trygghetsnarkomani som är typiskt svenska. Och egentligen skulle inte jag säga att det bara handlar om cykelhjälmar och de här säkerhetsfrågorna. För där är det, fast du är i och för sig inne på private property när det gäller USA och den anglosaxiska världen. Men de har väldigt mycket av det här också. Mm. Och de får mer och mer. Så jag skulle egentligen säga att det här är inte ett helt svenskt fenomen. Det är ett välfärdsfenomen. Vilket jag också är inne på i den boken, att ju bättre vi får det, och det gäller överallt där man får det bättre, det blir det här med klassiska ilandsproblem.
Mm.
Man skapar osäkerhet genom att vi faktiskt har det ganska säkert.
Ditt författarskap, när jag liksom tittat på dina böcker, så här beskriver lite grann nästan en slags kronologi, en trappsteg. Jag tycker att det finns en röd tråd här. För att sen så har du då en uppföljande bok som heter Ingen tar skit i de lättkränktas land. Och Då tänkte jag osökt på ett barnprogram som gick i slutet på 90-talet med en karaktär som heter Grynet.
Absolut.
Du vet vem jag
tänkte
pratar.
Också på henne när jag skrev den boken. Gjorde kan jag säga.
För att hon var så här pepp. Hon var ju då väldigt, liksom, vad ska man säga, precis moraliskt rätt då för hur vi skulle uppfostra barn. Och sa liksom till folk så här, ta ingen skit. Mm. Ospecificerat vad det betyder. Kan du berätta om det? Alltså, vad menar du med det här?
Nej, men det som den boken handlar om, du har ju helt rätt, de här böckerna går in i varandra. För när jag skrev i Trygghetsnarkomanens land så märkte jag ju att det är inte bara så att ju säkrare vi får det desto mer otrygga känner sig väldigt många människor. Utan det är också så att ju mer rättigheter vi får, det är egentligen ett parallellt fenomen, desto mer rättigheter kräver man. Mm. På precis motsvarande sätt, och därmed blir det också mer lätt, alltså desto fler saker är kränkande för dig.
Exakt.
Sen är det ju så som jag också tar upp i den boken att Sverige utmärker sig inte som det mest lättkränkta kulturen i världshistorien, långt ifrån. Om du går bak till adelsmännen i Frankrike på 1600-talet så var de superlättkränkta.
Direkt. Ja, men de löste det ju med värjedueller.
Men det är exakt dit jag vill komma. För det som är unikt med den svenska kränktheten, och kanske faktiskt i väldigt där ännu mer än den här trygghetsnarkomanernas land-grejen, så just det ser man ju i östra USA och på universiteten i USA och mycket i England också. Det är den här kränkta offer. Det förebådar ju det här som har kommit sen, identitetspolitiken, som vi säkert kommer att prata lite om senare. Men där du har en... Och jag har några kapitel om det redan för 10 år sedan, ingen tar skit. Mm. Men det som är unikt är att du är ett kränkt offer. Mm. Det vill säga, du, ju mer offer du är, desto högre ranking får du.
Ja, offerstatus blir ju som en slags valuta.
Ja, det är en valuta.
Det är en valuta. Mm. Och man kan ju se det här sökandet efter trygghet, som kanske börjar med att man ska ha cykelhjälm, fysisk trygghet, vi ska ha tillräckligt bra staket och liknande.
Maslows behovstrappa.
Exakt. I nästa steg så är det en trygghet som då kanske artikuleras i formen av safe spaces och det de kallar för triggervarning. För
att
du ska inte säga någonting som jag kan uppfatta som kan stressa mig. Och jag menar, jag behöver en triggervarning för så här kuvert från Skatteverket för att jag får stressreaktioner på det själv. Men jag inser också att det vore löjligt att verkligen göra en fråga av, för att det är så subjektivt vad som faktiskt stressar.
Ja, och det är ett spel som ingen kan vinna till slut. Mm. För det här, det är alltid någon som kommer att vara förolämpande mot någon, och kan man inte acceptera det. Alltså, i och med att det är helt subjektivt så finns det ingenting som inte kan kränka någon. Och det innebär att till slut snurrar man bara in sig i, du äter upp, alla äter upp varandra.
Vi är på väg då rent samtalsmässigt till din aktuella bok och där du tar upp postmoderna modeller och liknande. Men innan vi kommer dit så vill jag är nyfiken liksom, baserat på din profession liksom, där du trots att du har ju riktig psykiatrisk erfarenhet. Och,
jag jobbar ju som psykiater. Det hör till saken att det är ett företag jag jobbar för. Vi jobbar ju kliniskt, även cheferna. Så att alla chefer jobbar kliniskt. Jag träffar massa patienter fortfarande.
Jag stötte på häromdagen en sjukdomsdefinition som kallas kulturellt betingade sjukdomar. Den här grejen dök upp i mitt flöde i samband med den här återupptända diskussionen om de apatiska barnen då som förekom under det tidiga 2000-talet. Mm. Mm. Och definitionen som jag sätter på då på den kulturellt betingade sjukdomen, det är att det blir en slags epidemiskt utbrott som är tidsmässigt begränsat, men ett uttryck som också är kulturellt kopplat till samtidens stress. Mm. Så att det var under 90-talet så handlade det om så bildskärmsallergi och elallergi. Det var en period när det var anorexia som bubblade upp. Och sedan så kom tendensen att gå in i väggen som på något sätt har lite grann kulminerat. Man hör inte riktigt lika mycket om just den beskrivningen nu. Känner du till det här begreppet? För det var nytt för mig. Med...
Ja, alltså inte som begrepp så, men det är uppenbart att all psykiatrisk problematik är kulturellt betingad. Det är till exempel om man åker till delar av Afrika så är det ju ingen som är deprimerad. De skulle aldrig definiera sig som deprimerade, utan de skulle säga så här, jag tänker för mycket, säger man där. Det vill säga man grubblar och grubblar och grubblar, men man skulle aldrig definiera sig som deprimerad. Och det är samma som i Japan där man har något som kallas för asteni, men man har inte så mycket depression. Och det är egentligen samma sak, fast det yttrar sig lite olika i olika kulturer. Och det ser man ju också på människor som kommer från andra kulturer hit, som har andra sätt att visa psykiatrisk problematik som är väldigt uppenbart om man jobbar på psykakuten där jag jobbade. Det glömde vi, jag var ju chef på psykakuten på Sankt Göran under många år innan jag började för Prima.
Precis, det var där du ville erbjuda Odell en dos Halvdol.
Ja, jag ville inte ge henne det. Jag bara sa att det är inte så roligt att få det, så man ska nog inte spela psykiskt sjuk om man inte är det. Men jag träffade ju de här apatiska barnen, nästan alla i hela Stockholms län för övrigt, om vi pratar om det. Det är ju rätt intressant nu, för att det där blir ju också, det går från ena ytterligheten till den andra. Men det som är, det här är uppenbart att de här barnen skulle må på det sätt som de gjorde eftersom deras föräldrar, om det var uttalat att för att om det fanns en illvilja i det eller om det bara var dumhet eller som ligger bakom det. Men varenda, jag var inne i varenda lägenhet i Stockholm i princip där de här barnen var, eftersom jag var chef för vuxenpsykiatrin som hade hand om det här. Och vi åkte hem till de här familjerna och alla lägenheter hade de dragit ner persiennerna. De hade inte en radio på, inte en tv på. Det fanns ingen stimulans överhuvudtaget i de här hemmen. Och det är klart att då blir barnen därefter. Det är inte särskilt konstigt, men det är ju en kulturell... Sen om den här, som det nu låter, är det här var simulanter och så. Men barnen simulerar ju inte. Mm. Utan möjligen så hejade föräldrarna på mer eller mindre beroende på vilken familj det här rörde sig om. Men att, eller att man hade en kultur att man sa att man ska vila sig i form och man ska helst, mår man dåligt så ska man släcka ner och så. Vilket vi hade i Sverige för 100 år sedan också. Den typen av förhållningssätt till när man mår. Är man dödssjuk så är det ju ganska vanligt att säga att vi ska släcka ner. Och det var ju det vi jobbade med. Öppna upp, dra upp persiennerna, sätt på tvn. Få liv i lägenheten, så att
Du är mer inne på linje med 16 weeks of hell.
Ja, det vet jag inte. Nej, men alltså, det är klart att utan stimulans, det gäller ju oss alla, det gäller ju vilken deprimerad person som helst. Får man ingen stimulans så kommer man fortsätta vara deprimerad. Men det kanske var ett stickspår, det är det här för att prata om. Men,
nej, men det är intressant för att det är aktuellt och allting knyts ihop på något sätt. Om vi går vidare, eller så här, jag ska göra så här, innan vi går vidare så vill jag också passa på att säga till de som tittar att det går bra att ställa frågor till David i chatten. Vi kommer att ha tid för kanske 3-4 stycken och vi samlar upp dem lite grann vid olika tillfällen. Så ställ frågor så samlar vi in dem och sen så skjuter vi in dem vid lite olika tillfällen. Mm. För nu vill jag hoppa fram till, om jag får en kamera på mig här. Här är det stora könsexperimentet som kom ut förra året. Det här är en bok som jag har läst precis nu i närtid. Och jag har en massa olika frågor angående den. Och det första jag vill fråga dig, när du skriver en bok som det stora könsexperimentet som problematiserar egentligen genusdoktrinen.
Ja.
I kraft av att du har ett ämbete som professionell utövare i vårdsammanhang. Mm. hur orkar du med att både utsätta dig själv för den mängden kritik som det här, många människor uppfattar det som en provokation. Ja, är det kompatibelt och hur orkar du med det? För att du har mötts av massa kritik, eller hur?
Nej, egentligen när det kommer till det stora könsexperimentet. Jag sa det till min förläggare när vi diskuterade om jag skulle skriva den här boken. Så sa jag att jag kan skriva den här boken. Jag hade en idé om det är någonting jag har tänkt på ett längre tag. Men jag konstaterade ju också att det här är ju min väg ut ur offentligheten. Och det är ju inte helt sant, det kan jag ju inte säga, att det blivit så. Men jag har ju skrivit 4 bästsäljande böcker innan den här boken kom. Och den, Hur barnen tog makten, har vi inte ens pratat om, som är utgiven i 20-30 länder. Och det är ju anmärkningsvärt att en person som har skrivit böcker, sen kan man ju tycka att böckerna är helt värdelösa, det är inte det handlar om. Men jag har ändå skrivit böcker som har sålt i stora upplagor och varit omdebatterade i över 10 år. Jag skriver den här boken och det som har slagit mig, det är ju inte att jag har fått särskilt mycket kritik för den, utan det är att den är totalt nedtystad av i princip alla utom Sveriges Radio, som jag tycker har skött sitt public service-uppdrag hyggligt bra. Men om vi bortser från Sveriges Radio så är den ju, det är som att nej, det här rör vi inte, det här pratar vi inte om. Så kritik har jag inte fått, däremot total tystnad.
Det där framstår ju som ett modus operandi som på något sätt upptäcktes av etablerad media för ett par år sedan. Att raljansen gav uppmärksamhet åt saker som de inte vill ha, att de istället började tillämpa nu, en metod som helt enkelt är.
Ja, det är bara tig ihjäl den här boken.
Och det som varför tror du att de är tysta då?
De vet inte vad de ska säga. Jag har ju inte fått en enda saklig, och grejen är att jag kommer inte få det heller, därför att det jag har skrivit här, jag bygger den här boken på 20-30 år i vetenskap inom humanvetenskap, läkarvetenskap, psykiatri, psykologi. Det är ju inga konstigheter jag skriver. Det är som jag sagt vid något tillfälle. Jag är förmodligen den människa i Sverige som blivit mest utskälld för att säga självklarheter de senaste 15 åren. Jag har inte skrivit någonting i mina 5 böcker som inte är fullkomliga självklarheter. Allt det här är helt gängse medicinsk vetenskap, allt. Möjligen har jag lite raljant ton vid några tillfällen i den här boken. Men det är ju inte så att jag skriver någonting som är konstigt. Jag belägger det från Steven Pinker, Simon Baron Cohen, Jonathan Haidt. Alltså det finns ju hur många människor som helst som har skrivit om det här tidigare i andra länder. Utan att bli nedtystade. Utan det här är ju gängse vetenskap. Det här är vad vetenskapen säger om manligt kvinnligt. Som jag beskriver på ett möjligen lite mer raljant och lite förhoppningsvis stundtals mer humoristiskt sätt än vad man gör. Marcus Heilig, en kollega till mig, skrev en bok, en utmärkt bok som jag citerar, som heter Hon, han och hjärnan. Som skriver precis samma sak, möjligen lite mindre konfrontativt, men han är exakt samma slutsats.
Jag tycker då som lekman att ditt språk är tillgängligt och roligt.
Ja, det är meningen.
Det är humoristiskt, vilket gör att texten är tillgänglig. Men du öppnar med att skriva så här, så uppnår vi riktig jämställdhet.
Det är kaxigt.
Ja, men precis. Är syftet där att provocera? Liksom? För det här är ju en fråga som en mängd olika grupper arbetar stenhårt med under jättelång tid.
Alltså jag kan säga att syftet är inte att provocera. Då måste jag citera Jordan Peterson, som jag inte alltid håller med. Men i den här frågan som han sa när han var i Skavlan. Så, och folk blir provocerade av vad jag skriver. Det är inte samma som att jag är ute efter att provocera. Utan jag säger så. Jag kan säga så här. Ja, ska vi uppnå riktig jämställdhet så måste vi veta om vissa saker. Vi måste veta hur ser normalfördelningskurvor ut.
Ja.
Vi måste veta vad som är biologi och vad som är kultur. Vi måste absolut en gång för alla glömma att lika utfall är samma sak som jämställdhet. Mm. Och så länge man inte förstår de här basala sakerna så kan man hålla på och dividera hur mycket som helst på genusinstitutioner. För du, jag menar, det, vad heter hon? Charlotta Stein som jag citerar också, som har gjort en stor studie och visat de mest citerade genusvetenskapliga, alltså de, ja, ansett då de bästa genusvetenskapliga artiklarna, forskningsartiklarna, av dessa som är mest citerade av alla så är det en som överhuvudtaget tar hänsyn till biologi. Mm. Ingen annan överhuvudtaget. Och jag, vad jag skriver i den här boken, tar du inte hänsyn till biologi så har du inte sagt någonting om jämställdhet. Och det är det jag menar. Så det, möjligen kan folk uppfatta det som provocerande, men jag menar det rakt av. Om du inte läs den här boken, eller för den delen många av böckerna jag citerar, Simon Baron Cohen, The Essential Difference, eller så här, och hon, han och hjärnan. Och så här. Om man inte har läst de här böckerna, eller för övrigt de forskningsstudier som de här böckerna bygger på, mm. då ska man inte uttala sig om jämställdhet.
Men om, låt mig spela djävulens advokat här då, för ett ögonblick. Alltså, skulle inte en motargumentation vara så att alla verken som du refererar till och det här sättet att betrakta tillvaron som då tar sin utgångspunkt utifrån någon form av biodeterminism,
det gör du inte.
Jag försöker tänka som en, ja, som en meningsmotståndare.
Ja, jag förstår det.
Är ett resultat av en kultur som är framfostrad till ett visst sorts maktstruktur där man kanske som privilegierad tänker och ser världen på det sättet och därigenom missar en massa perspektiv som egentligen är relevanta för jämställdhet. Förstår du?
Jag förstår precis, men då, jag säger ju ingenstans i den här boken att inte kulturen spelar någon roll. Mm. Alltså, det är mina meningsmotståndare som säger sådana saker om den här boken. Mm. Jag har aldrig sagt att kulturen är oväsentlig. Jag har aldrig sagt ens att det inte skulle kunna finnas strukturer som patriarkat. Och jag menar, i många länder på jorden finns det ju verkliga patriarkat. Mm. Det råder ju inget som helst tvivel om dem. Det vet ju alla om, att om du åker ner till Mellanöstern till exempel så har du extrema patriarkat. Mm. Så jag har aldrig någonsin påstått någonting annat än att det finns den här typen av strukturer också. Mm. Vad jag säger är, om man inte tar hänsyn till de biologiska skillnader som finns så vet du inte vad som är vad. Och du kommer att söka fel, du kommer få fel utfall om du inte vet grundförutsättningarna.
Men okej, alltså en helt öppen fråga här. Om jag var helt transparent av nyfikenhet. En parallell är, jag är ju affärsman. Jag kan en del om ekonomi. Mm. Om jag argumenterar med någon som står långt till vänster så upplever jag att jag kan förklara. Alltså om du inte förstår, om du inte känner till det här så kan du inte förstå hur de här kapitalflödesstrukturerna ser ut. Och det gör det nästan omöjligt för mig att kommunicera med dig varför ekonomi ser ut så som det gör. Varför det inte går att göra punktvisa ingrepp för att flytta resurser från en del av samhället till en annan. Alltså det är ekonomiskt omöjligt.
Men det här är ju därför jag skrivit boken. Därför att det här är gängse kunskap inom mitt fält. Det är inte bara psykiatri. Jag menar, jag tar upp alla de biologiska skillnader vad gäller sjukdomar som är kroppssjukdomar mellan män och kvinnor som absolut inte har med patriarkatet att göra, utan det bara är så att kvinnor har mer ledgångsreumatism och män har mer Bechdorffs sjukdom till exempel.
Ja, men jag menar svaret på om jag framlägger en tes av ekonomisk typ är svaret ändå en relativisering som är så, ja men du stöttar dig ju på kapitalistiska källor.
Jo, men, ja absolut, och jag stöttar mig på medicinska källor men inte kapitalistiska nödvändigtvis. Utan det är ju så att om man gör studier på tittar manligt kvinnligt, ja då får man ju, det finns ju alltid problemet, vad är, och det är väl det som mina meningsmotståndare då säger, men vad är kausalitet och vad är korrelation? Mm. Säger, vad är orsaken till det här? Varför är det skillnad på män och kvinnor? Varför har, om vi tar the big five som man pratar om, som är fem olika klassiska egenskaper.
Just det, och de är öppenhet
samvetsgrannhet,
Agreeableness. Conscientiousness.
Och det är samvetsgrannhet. Och neuroticism.
Precis, anxiety.
Ja. Och där är det ju så, vissa av de här är ingen större skillnad mellan män och kvinnor. Medan vissa är väldigt stor. Agreeableness till exempel är stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor är i allmänhet mer agreeable i den här betydelsen. Mm. Det vill säga att de är mindre benägna att bråka. Och då kan man säga att det är kanske bara kulturen som gör att det är så. Och jag har ju ett långt resonemang i den här boken om varför det inte bara är det. Det kan naturligtvis vara så också. Men att det sannolikt finns en kausal samband som har med biologi att göra. Och det bygger jag på att alla egenskaper kan man... Och för att ta reda på vad som är genetik kontra vad som är miljö. Och då kan miljön vara allt ifrån kosmisk strålning, infektioner till mamma och pappa, hur man beter sig, eller kulturen, eller whatever, vilken ordning i syskonskaran du har. Allt som inte är genetik är miljö. Men för att ta reda på ungefär vad som är, åtminstone det man kan ta reda på väldigt enkelt, är vad är genetik. Mm. Och det gör man med väldigt enkla typer av studier som man har gjort i 100 år, och det är att man jämför enäggstvillingar med tvåäggstvillingar. Eftersom enäggstvillingar har samma genetik. Och då kan man säga att om allting här i världen vore biologiskt deterministiskt, så som belackare kommer och säger att du är biologiskt determinist, då vore enäggstvillingar 100% lika avseende allting. Mm. Och det vet du och jag som båda har enäggstvillingar. Att så är det inte.
Så är det inte.
Enäggstvillingar är inte 100% lika. Inte egentligen vad gäller någonting. IQ ligger de väldigt nära, men inte riktigt där heller. Däremot vet man efter de här studier som är gjorda på enäggstvillingar. Man har kollat alla mänskliga egenskaper i studier på enäggstvillingar. Och då finner man att de ligger, alltså likheten mellan enäggstvillingar ligger någonstans mellan 50-70%, beroende på vilken egenskap det är du kollar för. Och det har man gjort allt. Och då är det ju väldigt osannolikt. Och det är ju kausalitet. Det råder ju ingen som helst tvivel om att det här är biologi. Mm. Det är genetiken som gör det här. Och då är det vore ju jättekonstigt om inte det gällde femfaktorteorin också. Så därmed, de skillnader man ser mellan män och kvinnor i femfaktorteorin och de egenskaperna där har naturligtvis med biologi att göra också, förutom kulturen. Det är mitt resonemang där, och det är inte något särskilt, det är inte rocket science det här. Sen är det ju andra saker som jag, då har jag fått en del kritik som säger, ja det där... Ja, men det där är ju bara att ställa grupper mot grupper, och de individuella skillnaderna mellan olika kvinnor och olika män är mycket större än än gruppskillnaderna. Mm. Och vad gäller vissa egenskaper är det helt korrekt. Så är det. Men då har jag ett exempel, ett väldigt icke-konfrontativt exempel, nämligen längd. Bara för att en sak som folk som diskuterar de här frågorna tenderar att inte begripa, det är att det här handlar om normalfördelningar, och det spelar roll. Det spelar inte roll för individen, men det kan spela ändå väldigt stor roll i vissa grupper. Och det handlar om normalfördelningar. Om du tar längd...
Men då kanske vi bara som hastigast...
Nu babblar jag bara på.
Nej, men vi kanske ska förklara vad en normalfördelning är för någonting. För då tittar du på ett sjok av populationen som helhet. Mm. För att skönja...
Ta längd. Ja. Längd som exempel. För att förklara vad en normalfördelning är. Alla egenskaper är normalfördelade. Och det innebär att om vi säger vad är medellängd för män. Det är ungefär... Det varierar. Det är också intressant det här. För det varierar i olika länder vad medellängden är. Men medellängden för män är i alla, överallt, i princip. Det kan säkert variera någon centimeter. Men det är i princip 12 centimeter längre än kvinnor. Mm. Så om medellängden för män i ett land är 1,74, så är medellängden för kvinnorna 1,62. Och är den 1,80, så är medellängden 1,68 för kvinnorna. Mm. Och så ser det ut överallt. Och det innebär att medellängden är ju Ja, de flesta är runt 1,80 om vi tar männen. Och då är det ju väl, det här är för att förklara vad normalfördelning är. För då är det ju så att det här är kanske självklart för tittarna, men då är det ju så att det finns ju naturligtvis en massa kvinnor som är längre än 1,80 i Sverige. Mm, det finns en massa kvinnor som är längre än medellängden för män. Men det intressanta är, och det är det som är det relevanta med att förstå normalfördelningskurvor när man säger att de individuella skillnaderna är större. Ja, det gäller för gruppen i stort, men det gäller inte i svansarna på normalfördelningen. Mm. För normalfördelningen är så att ja, det finns några män som är 1,40 mm. och så finns några män som är 2,10. Men av alla världens allra längsta personer, säg 1,000 längsta personerna i världen, så är alla män. Mm. Så skillnaderna mellan män och kvinnor är mycket, mycket större i svansen än vad det är i mitten på normalfördelningskurvan. Och detta är jätterelevant, för det har till exempel betydelse för mäns våld mot kvinnor som man pratar om hela tiden. Mm. Som är någon form av moralistisk grej att män ska ha dåligt samvete för att de är män, för att du tillhör det. Alla män är potentiella våldsverkare eller potentiella våldtäktsmän och sådana här grejer. Det är helt feltänkt. Därför om du tittar på mäns våld mot kvinnor så finns det ju studier både av två svenska, Örjan Falk och Amir Sariaslan, som jag citerar. Otroligt intressanta studier där Örjan Falk och medarbetare på Sahlgrenska akademin kunde visa att av alla våldsbrott i Sverige begås av, om jag minns inte exakta siffran, 68% av alla våldsbrott begås av 1% av alla personer. Mm. 1% står för 68% av alla våldsbrott. Mm. Men Amir Sariaslan och medarbetare kunde visa att alltså alla våldsbrott, allt begås av 3% av befolkningen. Mm. Och det här handlar om normalfördelningar. Så det innebär, ja, män är som grupp betraktat mer aggressiva än kvinnor. Det vet ju alla, eftersom i princip alla fängelser är befolkade av män.
Ja.
Men det är en liten grupp. Det är svansen av männen. De andra har ingenting med det här att göra.
Jag vill komma tillbaka till en grej här. För att det där är ju intressant. Du har ju i boken 10 kurer då för hur man löser det här. Och nu har jag ju lyssnat liksom på dig och jag vet ju att så här, just den här våldsproblematiken då, den vill ju du lösa genom att helt enkelt gradvis se till att färre kvinnor får barn med psykopater. Jaha. Vilket du gör, menar du, om jag inte misstolkar dig nu, att den här liksom, psykopatologiska aggressionen skulle fortsätta propageras i populationen.
Att det är så här, psykopati är ju som alla andra egenskaper, eller det är lite mer komplicerade egenskaper, det består av flera olika egenskaper kan man säga. Men det är som alla andra egenskaper och psykiatriska tillstånd i hög grad genetiskt, som vi nyss pratade om. Och det är klart att det är så att de är ofta, en psykopat är en person som är helt samvetslös, gärna lite charmerande ytligt och dessutom har en otroligt förhöjd självbild.
Menar du, säger du att jag är psykopat?
Nej, men det finns... Ja, lite kanske. Nej, det är du helt samvetslös? Det tror jag inte.
Nej, det är jag faktiskt inte.
Det är det viktigaste, att man är helt samvetslös.
Jag har väldigt grandios självbild.
Ja, just det. Jo, men då är du bara narcissist. Då är du inte psykopat. Då är det så här, det här är genetiskt och min kur är ju då att på sikt så är det ju så här att det där är ju lite spännande för unga människor. Unga människor, det är nästan en annan bok, Tonårshjärnan. Nu kommer jag på att jag ska skriva om nästa gång.
Det var här ni hörde det först.
Ja, tonåringar har ju ett otroligt taskigt konsekvenstänk. De har faktiskt av flera skäl sämre konsekvenstänk än vad barn har. Beroende på att hjärnan utvecklas lite, inte helt statiskt liksom åt ett håll, utan lite olika delar som utvecklas. Så tonåringar, det vet vi alla som varit tonåringar, tonåringar har taskigt konsekvenstänkande. Och då är det ju så att om man då tänker en sån här person som är lite ytligt charmerande men lite farlig, Då är det så, okej, om en tonårstjej vill ligga med den där jävla idioten, gör det, men bli för fan inte med barn. Så p-piller är en fantastiskt bra kur mot...
P-piller är en bra grej rent generellt, och det finns ju ett gäng där. Jag vill bryta in lite grann här och fråga, har vi några tittarfrågor som vi skulle kunna bolla in till David nu innan vi går vidare med nästa segment?
Ja, då har vi en fråga här. Varför blir vi i Sverige behandlade som barn? Att vara vuxen är att lära sig att ta personligt ansvar, men vi förblir telningar hela livet, istället styr lagar alla detaljer i våra liv.
Jag hör tittarna frågan, annars var det varför vi...
Om tittarna inte har hört frågan så får ni hojta i chatten. Jana ska vara mickad. Så
ja, ja, men då så. Ja, nej, men då, ja, varför är det så? Det är ju därför att vi har levt under lång tid med att vi faktiskt har en stat som vill ta hand om oss. Och det är ju väldigt välvilligt. Alltså, jag tror inte på konspirationsteorier, och det var jag väldigt inne på. Det är inte någon som vill att vi ska vara icke-ansvarstagande, utan det är en otrolig välvilja där man tänker att vi ska ta hand om allt, vi ska lägga allting till rätta. Och det gör man vad gäller säkerhetsfrågor, det gör man vad gäller rättighetsfrågor, det gör man i alla möjliga sammanhang. Och det gör ju naturligtvis i förlängning. Det här är ju rätt intressant. Det är också skälet till varför jag skrev det här. För det här är motsatsen till kognitiv beteendeterapi. Det vill säga man värderar hela tillvaron och gör allting enkelt, så enkelt som möjligt. Ingen ska vara ledsen, ingen ska ha ont, ingen ska göra, ingenting får skava på någonting, något sätt. Och det är klart att produkten av det blir ju en befolkning, på tal om att kulturen faktiskt spelar roll för oss. Som man tar den enklaste vägen.
Ja, så som libertarian så vi är inflikade att your paradise is my inferno. Alltså för att i paritet med att tillvaron blir allt mer uppstyrd så är det också en betvingande kraft. Det är en mängd saker som man plötsligt inte kan göra.
Ja, ja.
Det är en mängd hinder.
Det är en förslavning.
Ja, det är mycket... säg så här. Det finns ju en anglosaxisk aforism som är träffande i sammanhanget. Vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser. Mm. Men varför tror du att det här har fått så stort genomslag just i Sverige, i de skandinaviska länderna, mest i världen?
Alltså förutsättningen för att man ska kunna få ett genomslag för någon form av, ska vi säga, överbeskydd, som ju alla mina böcker handlar om, utom möjligen det stora könsexperimentet, så handlar alla böckerna om överbeskydd på ett eller annat sätt, om det är överbeskydd av säkerhet. Min bok Normalt har vi inte nämnt, som handlar om en ju bättre, alltså det är en psykiatrisk lärobok för Sveriges 10 miljoner psykiatriker, som ändå drar slutsatsen ju bättre vi får det, desto enklare blir det för oss att lida. Det vill säga handlar om någon form av överdiagnostik. Men förutsättningen för att det här ska kunna ske överhuvudtaget är ju en rätt så stabila system.
Du menar att man dansar redan på toppen av Maslows pyramid när man börjar bygga de här systemen?
Ja, innan dess går det ju inte. Nej. Och det är också därför det finns ju vissa skillnader mellan Sverige och vissa av våra grannländer. Som inte har dansat riktigt lika länge på toppen av Maslows behovstrappa.
Jag ska säga dock, liksom, jag har ju tillbringat ganska mycket tid i Köpenhamn, och det är det enda stället liksom, där man verkligen så sent som i alla fall för 15 år sedan fortfarande kunde höra den ene horspundaren på Rådhusplatsen väsa till den här: nej du Preben, nu tar vi sko hem till mig och tar en hyggefix.
Ja.
Alltså, ja, men, och där var ju också,
ja, men det är det jag säger.
I ett väldigt välutbyggt trygghetssystem. Alltså.
Jo, fast det är välutbyggt, men det finns, sen är det ju några, jag har inte fokuserat jättemycket på det, men jag kanske Det finns anledning att omvärdera allting. Jag är ju inte någon sanningssägare. Jag vet ju, saker och ting kan ju ändra sig. Mm. Men det är några som återkommer till att Sverige har ju faktiskt inte varit i krig på 200 år. Och vi har varit väldigt förskonade. I kombination med det som Aron Flam säger, att vi har ju också någon konsensuskultur där vi döljer våra mörka sidor och på något sätt bara...
Grupptänkandet
är väldigt särpräglat i Sverige. Mycket mer individualistiskt i bara du åker över Öresund, så blir det ju lite... Folk tycker lite, olika.
Lite spänstigare. Alltså det där är, när jag bodde i USA liksom, så reagerade jag just på det, i synnerhet hur... jänkare då som är någonting Americans, Jewish American, Irish American, någonting liksom. De har varit spänstiga. Jag liksom hängde med en grupp människor då som skällde ut varandra en kväll. Mm. Och som svensk var jag förtvivlad, så att de hatar varandra nu. Alltså det är hela min semester blev förstörd. Sen så nästa dag så var alla sams. Det var bara så att, we just had an argument.
Ja, men jag har en kompis som han är halvsvensk och halvfransos, så han bodde uppvuxen i Paris. Mm. Sen flyttade han och bor i Sverige idag. Mm. Men där är det så att han var exakt samma sak. I Paris så är det så att, eller i Frankrike överlag, folk höjer rösten, de skriker på varandra. Men de blir inte ovänner. I Sverige är det så att om du börjar skrika på någon annan så är du liksom, då är du fiende för resten av livet. Du pratar inte mer med den människan. Men så funkar det inte i andra länder. Nej. Vi tror att det funkar så. Det är ju så att en annan intressant sida av Sverige, att vi tror ju att alla som kommer hit vill bli svenska. Och så ska vi bara, det här är det optimala, det är så här omvänd rasism som är helt magnifik, i att vi tror att det här är det mest optimala sättet att vara. Alla andra människor, bara de har sin lilla inneboende svensk som kan komma fram, bara de förstår hur bra vi är.
Ja, precis, den här väldigt ordningsamma, subtila. Jag läste en bok för ganska många år sedan som handlade om skillnader i kulturell retorik. Och om man då tar så här, vissa samhällen så har historiskt funnits i Mellanöstern som utdelar en förolämpning eller en reprimand som säger att ja, men hit men inte längre, för då kommer vi ha en konflikt. Kanske skulle säga någonting i stil med att du kommer att vandra över fält av dina förfäders ben utan att veta vem som ligger begravd. Alltså så här, väldigt målande, så här, Indiana Jones apokalyptisk som en metaforik. Medan En svensk som markerar att nu är vi nära en militär konflikt, så att vi betraktar det som en väldigt allvarlig kränkning.
Mm. Ja, men så är det. Det finns ju, men det är ju jättespännande att säga någonstans att det finns ju kulturella särdrag. Som, och det är ju väldigt intressant också med de här. Å ena sidan, när det kommer till frågor om manligt kvinnligt, då är allting kultur. Men när det kommer till de här frågorna, då har vi ju en politisk kast och en elit som säger att det finns inga kulturer. Alla har en inneboende svensk egentligen.
Ja, jag pratade med Per Brinkemo om det där. Just att idén om att vi saknar en kultur snarast vittnar om att man inte förstår vad en kultur är.
Ja, det är helt uppenbart att vi inte förstår vad en kultur är. För en kultur är inte några... midsommarstång och sådär. Det är ju hela vårt mindset som är kultur.
Det här med vill jag använda som en brygga in i nästa fråga. Du har ju ett kapitel här i boken, inklusive en kur då, som handlar om postmodernism. Och jag tänkte så här, du nämner i ditt kapitel om postmodernism ett klipp på YouTube där det är en ung kille som går runt och ställer allt absurdare frågor som handlar om hur han väljer att betrakta sig själv till om folk är benägna att acceptera det. Mm. Vet du vilken passus jag menar?
Ja, det är en kille, om det är Washington State University eller något sånt här, som går runt och ställer frågor på campus där.
Kan vi rulla det klippet helt snabbt?
Sure.
But I can't be a 6'5" Chinese woman.
Yes.
If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman.
So,
ja, det är ju utstuderat exempel. Men jag tänker att det här kan tjänstgöra som en illustration av var postmodern.
Ja, det är därför jag tror att det egentligen. Det är ju total det är liksom allting är betraktarens ögon. Det finns ingen äkta sanning, vilket är ju det är jag bestämmer själv vem jag är ungefär. Och det här är ju intressant, för det där är lite lustigt klipp, men hela vårt skolsystem är ju uppbyggt så här idag. Det är ju inte så att när vi gick i skolan, eller åtminstone när jag gick i skolan, då fick man veta att ja, Moskva är på den tiden Sovjets huvudstad. Men idag så är det anses att den där kunskapen är helt meningslös. Du behöver inte kunna någonting, utan du ska kunna analysera och diskutera saker utifrån å ena sidan och andra sidan. Så det har ju präglat en hel generation. Sen ganska länge skulle jag säga att det är så.
Varför för du har ju en kritik mot postmodernistiska tankefigurer.
Alltså jag tycker postmodernistiska tankefigurer är ju otroligt spännande att sitta och navelskåda med på universiteten. Men det har ju inte i verkligheten att göra.
Och du tar upp dem i boken om det stora könsexperimentet på grund av?
På grund av att hela den här genusteorin är ju postmodernistiskt präglad. Att det finns egentligen inga skillnader mellan män och kvinnor. De enda skillnader som finns är påhittade skillnader i patriarkatet eller mansdominerade världen. Och i själva verket så finns inga skillnader. Så, och de är bara och det är fel.
Vad säger du om följande? Så här, om man betraktar postmodernismen som en fullständigt relativistisk ideologi.
Ja, det är det ju.
Då finns det ingen sanning överhuvudtaget. Utan då finns det din sanning, min sanning. Det finns en asiatisk sanning, en afrikansk sanning, en kaukasisk sanning. Och då är man så man kan ju lika gärna tilta ner i någonting som kan riskera att bli fruktansvärt totalitärt från mitt perspektiv. Om det, om det inte längre finns någon, vad ska vi säga, for lack of a better word, liksom aristotelisk logik i basen som säger att nej, men vi lever inte i en solipsistisk individualiserad mardröm, utan att vi kan enas om att vi har en schysst sabrerad flaska champagne här på bordet.
Men det är du som tror den är sabrerad. Det ser du att korken gick ju bara upp av sig själv.
Men det jag försöker komma till här egentligen, det är att den relativistiska ideologin underkänner människans kognitiva kapacitet som redskap för att förstå tillvaron på ett interpersonellt plan.
Och det gör den. Och sen får den lite belägg av Daniel Kahneman och så här med heuristik och så. Därför att det är också någon sorts, jag vet inte om ni känner, om du kände Kahneman och de här alla typer av bias, kognitiva bias man kan ha. Men det säger ju inte att det inte finns en sanning. Det säger bara att vår hjärna är inte tillräckligt kapabel för att ta in all information. Så vi kan luras av vår hjärna.
Ja, ja.
Men det är något helt annat.
Men det var ju nästan vad Kant var inne på.
Men det har man känt till i hundratals år. Ta den här kända Miller-Lyells illusion. Mm. Som är två parallella vågräta streck där de menar det vinklar ut på ena och vinklar in på andra. Mm. Och ingen kan ju se. De flesta som har sett den här vet att de här parallella horisontella strecken är lika långa. Men det är ingen som de facto kan se det, därför att vår hjärna är felwired i det avseendet. Så vi klarar inte av det.
Vad är kuren för postmodernism?
Jag kommer inte ihåg, vad var det? Ja, det var ju att alla ska läsa logik på universitetet.
Ja, Aristoteles.
Ja, och jag anser ju att ett av de stora problemen med dagens samhälle är att folk som går på universitetet måste kunna logik. För kan du inte logik så har du inte på universitetet att göra. Så första kursen på universitetet bör vara 20 poäng. Eller det numera är det 30 poäng, men det som på min tid är 20 poäng. En termin logik. Klarar du inte den kursen ska du inte komma in på universitetet. Det är min kul.
Jag vill faktiskt göra ett litet citat här då som libertarian. Formativa åren i mitt liv så tyckte jag om Ayn Rand. Ayn Rand...
Det förvånar mig inte, Henrik.
kunde klä i ord vad varenda frustrerad ung småföretagare har känt. Att man bara jobbar hårdare och det är en massa människor som bekämpar en som inte ens förstår hur man skapar någonting av värde. Det är inte hög litteratur, men det ger uttryck för någonting. Ja. Och en av hennes poänger, hon utvecklade ju en filosofi som kallas för objektivism. Mm. Och den basala idén där som hon förfäktar, det är att den här världen går att förstå med vårt förnuft.
Mm. Oftast.
Om du förfäktar en ideologi som säger att världen är kaos och ogripbar, Och vansinnig och subjektiv, då fråntar du människan det som är hennes verktyg för överlevnad. Rovdjuren har vassa tänder och klor, olika typer av djur är rustade för att kunna överleva på grund av att de har olika typer av features. Vi har förnuftet, det är vår definierande karaktäristika som art. Om du anammar ett postmodernistiskt sätt att tänka, så slår du undan, du drar mattan under benen på den kognitiva apparaturen för att säga att ja, det spelar ingen roll vad du tänker, för att det är bara det du tänker och det kan vara sant för dig, men det behöver inte vara sant för mig överhuvudtaget. Mm.
Ja, det är ju så att, och det är ju återigen så måste man väl ändå gå tillbaka och säga, ja det kan ju finnas, jag är ju inte helt inställd på att det inte finns saker som är relativa, det finns saker som är relativa. Där det inte är helt givet och all forskning bygger ju på att det är inte så himla lätt att avgöra vad som faktiskt gäller. I en forskningsstudie visar man en sak, i en annan forskningsstudie visar man motsatsen. Och sen så är det väldigt svårt att säga vad som gäller. Men det är fortfarande så att det är någonting som gäller. Sen är det inte alltid vi med vårt förnuft ens kan veta det. Mm. Men det är inte relativt. Den absoluta världen är inte relativ. Fysik är inte relativt. Mm. Bara för att vi inte begriper fysiken så är det inte relativt. Utan och till exempel att det är ju jättekul den här, har du hört talas om den här holländaren på tal om det här YouTube-klippet? Holländaren som gick ut och stämde holländska staten för att han var typ 69 år gammal och hävdade, men jag känner mig som 47.
Ja, just det. Eller han vill sånt. Ha bättre Tinder-profil.
Ja, han vill ha bättre Tinder-profil. Och det är så jävla roligt. För här, jag antar att killen har gjort det här inte för att han egentligen vill vara 47, utan bara för att visa hur jävla korkat hela det här tänkesättet är. För när vi börjar gå ut och säga att, ja men, jag känner mig som det här. Jag är en 15-årig kille som känner mig som en tjej. Så jag får byta om i omklädningsrummet med tjejerna. Liksom, kom igen. Det är helt sjukt. När vi håller på så här, det tappar ju helt.
Det blir, driver man det till sin spets så uppstår det ju märkliga målkonflikter.
Men det är ju det vi gör. Vi driver ju det här till sin spets. Jag har ju flera exempel på de här transsexuella brottaren i USA som vann distriktsmästerskapen i New York, fast han är kille, men han definierar sig som tjej och så spär han på alla brudarna. Det är helt sjukt.
Jag läste intervju med en av de tjejerna som hade fått stryk av honom, henne då. Som uttryckte, jag har aldrig stött på en så brutal kraft tidigare i det här.
Men det är också som folk omkring och tror, det är ingen skillnad i styrka mellan män och kvinnor. För att det är bara kulturen som säger, det var ju helt sjukt när SVT visade någon inom citationstecken dokumentär som förklarade, det här är också helt otroligt hur man kan, att detta tas upp i public service. En dokumentär som säger att anledningen till att män är längre än kvinnor beror på att deras föräldrar har omedvetet gett dem mer mat än döttrarna. Mm. Alltså, hela den här identitetspolitiken blir ju helt twistad. Jag vet inte om du känner till Douglas Murray, en engelsk debattör och författare som... nu har jag skrivit en likartad bok, så nu har jag väl ingen chans att översätta den här till engelska, för han har skrivit nästan samma bok som min för några veckor sedan. Där bara för att illustrera den här identitetspolitiken där alla grupper ställs mot varandra, det här spelet, hur vidrigt det här är när man då ska vinna genom att vara det största offret. Och jag är högst upp i hierarkin, för jag är en svart lesbisk kvinna som har en neuropsykiatrisk funktionshinder, och då är du högst upp i hierarkin. Det han tog som exempel var David Cameron, Englands, Storbritanniens före detta premiärminister, skrev sina memoarer för något tag sedan. Och då beskriver David Cameron hur han har mist ett barn som har dött. Och recensenten är, om jag tror det var The Guardian, ondgör sig över att det är ju lätt för dig, det är inte så farligt för dig att mista ditt barn, för du var ju Englands premiärminister, så du är så privilegierad så det gör inte lika ont för dig att mista ditt barn som det skulle ha gjort för om du var någon kvinnlig gruvarbetare i Manchester. Mm. Det är helt sjukt, det spelet vill vi inte hålla på med. Det här är ju exakt samma spel som man spelade under tidigare perioder där man ställer. Det är ren rasism och sexism och alla de här sakerna. Det här är precis samma sak. Det är bara det att den som är högst upp i spelet är offret. Istället för att det är den starkes rätt som fascismen handlar om. Så egentligen är det samma sak. Det är bara twistat 180 grader. Mm. Vilket också är en annan sak som man bör tänka. Det spelet, om vi spelar det spelet, hur länge kommer... Och det är det vi ser nu med Trump och alienerade röstare ute i landet. Hur länge spelar den vita heterosexuella mannen det spelet och vill förlora? Mm. Vem vill förlora ett spel? Till slut så kommer man ju tvinga de här personerna. Då kommer de att säga, varför ska jag spela det här spelet? Jag kan ju spela samma spel fast jag vill vinna istället. Mm. Och då har vi jätteproblem. Och då är vi inne i, då är det obehagligt.
Ja. Och det är väl så det sista, vi behöver börja runda av lite grann, men att göra ett, med avstamp i detta, och den röda tråd som du beskriver genom alla dina böcker som egentligen handlar om att hitta olika typer av valutor i offerstatus eller att underkänna olika typer av perspektiv, för att det här är ju egentligen en form av försök att flytta makt till olika teoretiska modeller. Mm. Vad, om vi blickar framåt, så jag vill kasta ut ett påstående och höra dig reagera på det. Jag tror att den här identitetspolitiska diskursen på många sätt börjar ruttna på sig själv. Och att vi kanske börjar se en backlash på det, där motståndarsidan anammar en del av deras, vänder deras egna vapen mot dem.
Och det är obehagligt, det kan riskera att vara obehagligt på riktigt. Mm.
Det är det du beskriver, eller hur?
Det är det jag försöker beskriva.
Tror du att den pendelrörelsen har inlätts?
Jag skulle säga att den är absolut inledd. Det är ju det som gör att du får den här otroliga polariseringen där vissa då blir utmålade som populister och som kanske har den här typen av uppfattningar. Som är i den spegelbild. Mm. Om du tar de här vitmaktmänniskorna, de har spegelbild av samma identitetspolitik, lika vidrig, eller det är ingen skillnad om du spelar för att vara offer eller om du spelar för att vara överlägsen i någon knepig mening. Det är samma spel. Det är bara det att det förfaller som vissa inte har förstått att det är lika obehagligt med den här, bara för att du tävlar om att vara offer, så är det samma spel du spelar.
En sentens som du formulerar här i som stannade med mig var uppmaningen att inte försöka politiskt ingripa för att korrigera utfall.
Nej, det är verkligen, alltså det är testat, kan vi säga. Det är testat i Maos Kina, det är testat i Sovjetunionen, det är testat på en jävla massa platser och det är miljontals dödsoffer. När man korrigerar och tror att vi ska ha jämlikhet i utfall, jämställdhet i utfall, alla de här grejerna, så länge vi inte är likadana från början. Det är därför jag säger, vad är jämställdhet på riktigt? Ja, det är samma möjligheter. Mm. Både om vi nu pratar kön eller för den andra gruppen. Ge alla samma möjligheter. Det är inte rocket science, återigen. Det här är trivialt, det är självklarheter. Det är det vi måste se till att fokusera på.
Men alla de här krafterna som önskar styra upp hur samhället ska bli, hur människor ska få
lov att uttrycka sig. Precis.
Det är samma impuls som löper genom alla de här ideologierna, oavsett om det är feminister eller om det är högerextrema grupperingar, vem det än är, så är ambitionen samma. När du försöker ingripa för att styra hur samhället ska se ut, då har vi ett stort problem.
Alla vill ju att, man vill ju ingripa, alltså annars är du inte politiker om du inte vill ingripa och säga så här vill jag att samhället ska se ut. Men jag tolkar det som det du menar, att ja, om du vill ha ett utfall och det ska med nödvändighet se likadant ut för den här gruppen och den här gruppen, eller för den delen om du är vitmakt eller rasist, så kanske du vill att den här gruppen får jättebra, den här får absolut uselt. Mm. Men det är samma typ av grej. Det du måste gå in på är så här, okej, har alla verkligen samma möjligheter?
Mm.
Och det är möjligt. Det kan jag ge de här genusmänniskorna. Det är möjligt att kvinnor och män inte har samma möjligheter.
Mm.
Men visa det då. För det är väldigt svårt att se i dagens Sverige att män och kvinnor inte har samma möjligheter. Oerhört svårt att se.
Tiden börjar närma sig sitt slut. Jag skulle vilja, Jana, har vi tid för en snabb avslutande fråga? Och sen så vill jag be David på äga kameran för en liten slutplädering till tittarna. Har du någon bite-sized fråga som skulle vara bra att spela in?
Ja, det får bli en helt kort fråga här då. Ett par stycken faktiskt som undrar vad David tycker om Dr. Jordan B. Peterson.
Jo, jag gillar Jordan Peterson i det allra mesta. Jag har väl lite svårt för det jungianska som är mer metafysiskt än vetenskapligt, men han är ju fruktansvärt verbal och i grunden har han ju rätt i allt han säger, och jag tycker att de som ber honom kravla tillbaka under en sten bör kravla tillbaka under sin egen sten, eftersom de uttalar sig om en person som ändå bygger i stort sett allt han säger på vetenskap. Sen gillar han det här arketyper och jungianska, men det är lite åt det mer metafysiska, religiösa hållet, även om det naturligtvis har någon form av
är man skolad och i exeges, som jag är, så är det ganska njutbart. Han är mycket kompetent exegetiker.
Det är otroligt klokt, sunt bondförnuft, massa saker. Och de här arketyperna, jag säger inte att arketyperna inte är sanna, för det är de förmodligen i väldigt hög grad, men det är väldigt svårt att göra vetenskap av det. Det blir mer metafysik, filosofi, och det jag har inga synpunkter på det, jag tycker, och han har inte gett uttryck för att det skulle vara någon, ska vi säga, någon sann naturvetenskaplig vetenskap i det här, men det är väldigt spännande, och han är ju otroligt skicklig. Jag tycker han är bättre på YouTube än hans bok var, som inte var lika bra, tycker jag.
David, du har en kamera där.
Mm.
Du får göra en slutplädering. Om du riktar dig till våra tittare nu, det är folk i alla åldersgrupper, det är många unga som tittar, som lyssnar på våra samtal. Om du vill ge dem ett råd eller en slutplädering utifrån vårt samtal, kameran är din.
Ja, har ni inte läst min bok Det stora könsexperimentet, så föreslår jag att ni faktiskt läser den. Och ni får gärna höra av er till mig på olika sätt kring det, därför att det här är en jätteviktig fråga som jag ser det. Jag skulle inte skriva några böcker om jag inte brann för ämnet, och det här har kommit att bli ännu mer. Jag skrev i boken Ingen tar skit för 10 år sedan och hade nog inte en tanke på hur otroligt före sin tid denna bok var. Och jag är rädd att det här kommer att bli ännu värre. Därför tycker jag det är viktigt att man tar frågorna på allvar och ja, vad ska jag säga mer?
Det blir en spännande resa nu. Vi får se om det blir ändå värre. Pendeln håller på att svänga.
Det gör den delvis, och sen är jag lite rädd för när pendeln svänger, eftersom svenskarna går i en flock åt ett håll och sen blir det precis 180 grader åt det andra hållet. Och det som vi var inne på tidigare, kan riskera att bli rätt obehagligt.
Det kan bli obehagligt. Men vad som har varit behagligt, det är att sitta här och dricka champagne och prata med dig, David.
Det har varit supertrevligt.
Jättetrevligt. Här är Det stora könsexperimentet. Det är en mycket intressant bok. Jag har inget betalt för det här, utan det är någonting som jag tycker. Kika gärna på den. Ställ fler frågor till David som han har erbjudit. Men nu tycker jag att vi ska skåla och sopa i oss resten av champagnen.
Skål!
Skål! Till er där hemma. Nästa vecka kommer Aron Flam hit och då ska vi prata om en svensk tiger. Till dess, hej då och ha det fint.